Morgonekot först i nyhetstimmen rapporterar om det spända läget utanför Iran. USA-helikoptrar har sänkt flera iranska fartyg. Soldater har stupat i striderna. En mardröm tar form. Hålet i norra halvklotets ozonskikt är nu så urholkat att livet är hotat. Vi får en larmrapport i ordets rätta bemärkelse. Inte nog med det, syrebristen i Kattegat har hamnat i en ny och allvarligare fas. Skuldfrågan i Berglingaffären ger också eko. Ansvar måste utkrävas, heter det i ekointervjuer.
Spänningen i Persiska viken stiger nu åter. Amerikanska helikoptrar öppnade igår eld mot fyra iranska patrullbåtar, varav tre sänktes enligt uppgifter från USA:s försvarsdepartement Pentagon. Sex iranska besättningsmän plockades upp av de amerikanska helikoptrarna, men två av männen avled senare. Enligt det amerikanska försvarsdepartementet var det de iranska patrullbåtarna som först öppnade eld mot helikoptrarna. Dessa uppgifter tillbakavisas dock av Iran, som hävdar att patrullbåtarna var på ett rutinuppdrag på internationellt vatten nära ön Farsi när de angreps av amerikanska helikoptrar. Iran anklagar på nytt Irak för att använda kemiska vapen i kriget. Över 100 iranska soldater sägs ha dödats när irakiska plan igår bombade iranska ställningar norr om gränsstaden Sumer med kemiska vapen. I Sydafrika har tre framstående vita politiker lämnat det liberala oppositionspartiet PFP för att tillsammans med avhoppare från det regerande nationalistpartiet bilda ett nytt parti med främsta mål att försöka få till stånd en förhandlingslösning på landets politiska kris. De tre oppositionspolitikerna motiverar sitt beslut med att det liberala partiet, som var en av de stora förlorarna i det vitas val tidigare i år, har spelat ut sin roll som politisk kraft. I södra Libanon utbröt igår kväll häftiga strider mellan palestinsk gerilla och Amal milis enligt nyhetsbyrån AFP. Det var de allvarligaste striderna på flera månader och började bara tre dagar efter en fredsöverenskommelse hade börjat gälla. Den spiondömde Stig Bergling befinner sig fortfarande på fri fot. Polisens spaningar efter Bergling och hans hustru har ännu inte gett några resultat. Bergling rymde i tisdags under en permission och efterspanas både i Sverige och utomlands. Folkpartiets landsmöte antog igår kväll ett biståndspolitiskt program vars mål är att öka det svenska ulandsbiståndet från 1% till 2% av bruttonationalinkomsten. Folkpartiets landsmöte uttalade sig inte om när målet ska vara uppnått, men ambitionen är att biståndet ska ut.
På det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon talar man om att de amerikanska helikoptrarna besköts helt utan förvarning eller utan att ha provocerat iranierna. Det talas om att sänkningen av de iranska patrullbåtarna, av vilka åtminstone en var en svensk 42 fots Boghammarbåt, skedde enligt de internationella reglerna om självförsvar. Men det är uppenbart att de amerikanska helikoptrarna valde att attackera istället för att retirera. Inga skador förekom på den amerikanska sidan. Vita huset talar om en isolerad händelse. Men är det riktigt? Den 21 september attackerade amerikanska flottenheter ett iranskt minläggningsfartyg. Amerikansk provokation är kanske väl mycket sagt, men det finns omkring 30 amerikanska stridsfartyg i Persiska viken. Och stridsaktiviteten har ökat betydligt sedan USA inledde konvojeskorterna i området. Det är för tidigt att säga att gårdagens sänkning av de iranska patrullbåtarna är en parallell till händelserna i Tonkinbukten utanför Vietnam 1964. Men det är klart att det ingår som ett led i påtryckningarna på Iran, medan USA i FNs säkerhetsråd fortfarande agerar tillsammans med de övriga medlemmarna där. I Förenta nationerna är det en tid av väntan och försök till sammanhållning i säkerhetsrådet. Där pågår nu arbetet med två dokument. Det första ska ge generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar instruktioner till Iran och Irak om en tidtabell för hur eldupphöret ska genomföras i det 20 år långa kriget, enligt vad ett enhälligt säkerhetsråd antog den 20 juli. Det andra dokumentet är ett resolutionsförslag som skulle kräva ett internationellt handelsförbud riktat mot Iran om Teheran-regimen vägrar gå med på ett eldupphör. De fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet beräknas ha resolutionsutkasten klara nästa vecka. Det förefaller, enligt amerikanska källor, som om både Kina och Sovjetunionen med vissa förbehåll skulle kunna acceptera den här tidtabellen, även om Kremlledningen gärna skulle följa en mjukare linje mot Iran och i någon form gå med på det iranska kravet på en undersökning om vem som inledde kriget. Men både Sovjetunionen och Kina inser att det här är Irans sista chans. Generalsekreteraren har nu ett klarare, entydigare och kraftfullare mandat än förr att försöka tala Iran till rätta, samtidigt som USA på ett farligt sätt ökar det militära hotet i Persiska viken och på det sättet också påtryckningarna på säkerhetsrådet. Marcus Ölander, Washington.
Mätningarna av det livsviktiga ozonskiktets tjocklek över Antarktis har de senaste dagarna gett de lägsta värdena hittills. För varje år tycks ozonskiktet som skyddar mot solens ultravioletta strålar bli allt tunnare. Också över Arktis, Nordpolen, sker en kraftig uttunning. Nu varnas det på allvar för vad som kan hända oss människor i Norden.
Mardrömmen börjar ta form. Tänker ett ozonhål över norra polområdet som sträcker sig ner till omkring 60 graders latitud som är Stockholms och Oslos breddgrad. Och det är samma latitud som det antarktiska hålet nu sträcker sig till på södra halvklotet. Efter en mörk och kall vinter kommer solen tillbaka i mars. Men vi kan inte längre glädja oss åt den. Ögon och bar hud måste skyddas från direkt solstrålning under våren. Trots försiktighetsåtgärder kommer hudcancerfrekvensen att öka dramatiskt. Också växter och djur skadas. Ja, så här drastiskt beskriver professorerna Henning Rode och Ivar Isaksen framtiden i en debattartikel i Dagens Nyheter idag. Ivar Isaksen är professor i meteorologi i Oslo.
Det som är kommit fram nu det är ju att ozon fortsätter att gå ner och ganska drastiskt över Antarktis. Och dessutom så har han gjort målningar som visar att disse klorgasserna som bryter ner ozon det är till stede i väldigt stora mängder. Och det betyder ju att den väl har slått fast att kemien som är förorsakad av människa är orsak för att en stor del av den drastiska nedgången vi ser.
Hur säkra är ni på att ett liknande ozonhål kan bildas även över norra polområdet?
Nej, vi är ju inte säkra på det, men det är ju många förhåll som är lika och så länge vi inte kan se bort från det och så länge det faktiskt är en viss och en betydlig sannsynlighet för det så är ju det ganska föroroligande.
Varje år blir ozonskiktet tunnare i september och oktober och återbildas igen i november. Men mätningarna över Antarktis de senaste dagarna har alltså gett de lägsta värdena någonsin. Och nu är det bråttom att minska freonutsläppen över hela jorden med 80%, säger Ivar Isaksen.
Ja, det är väl snack om att vi bör få klargjort det i löpet av, låt oss säga, ett par års tid i alla fall.
Ivar Isaksen är professor i meteorologi. Ekoreporter Agneta Karlsson. Den kraftiga syrebristen i Kattegat kan inte längre hävas av stormbyar eller kraftiga västanvindar som forskare tidigare ansett. Nu anses det att en ny och mycket allvarlig fas har inletts när det gäller förstörelsen av havet.
Stormen som viner över Hallandskusten har med all den förödelse den kan åstadkomma för till exempel elnätet och skogarna ändå sett som en befriare när det gäller havet. Den har rört om i de döda bottnarna och den har framförallt fört med sig mängder av syrerikt vatten utifrån världshaven. Nu har forskarna Lars Håkansson och Sören Floderus i Uppsala fått fram resultat som visar att stormarna inte gör samma nytta längre. Utan att de tvärtom förvärrar situationen ute i havet. I och för sig för stormarna in mycket syrerikt vatten. Men den omröring som också blir följden innebär att syreförbrukningen nere vid bottnarna ökar så mycket att den överstiger tillskottet av syre. Och professor Lars Håkansson liknar förloppet vid en cancersjukdom.
Ja, om man betraktar de här bottnarna med låga syrehalter som en cancerhärd så har man väl tidigare trott att stormen skulle komma och svepa bort den där cancerhärden. Men istället så kan den under vissa omständigheter accentuera cancern.
Så nu kan vi alltså inte längre hoppas på att djupa lågtryck och rejäla västanvindar ska kunna ställa till rätta förödelsen ut i havet längre?
Nej, det tycker jag att man kan säga. Typsituationen här är om man har en lång lugnvädersperiod då får man en stor bioproduktion. Mycket material på bottnarna och om stormen då kommer, den förlösande stormen som man har väntat på, så förlöser inte den längre utan den accentuerar eländet.
Professor Lars Håkansson vid Uppsala universitet, intervjuad av Anders Wirdheim, Radio Halland.
Och det var tidiga morgonnyheter. den 9 oktober 1987. Och här är morgonnyheter klockan 7 den 20 oktober 1987. Aktieras runt om på börserna i världen.
Gårdagens ras på New York-börsen med omkring 22% är nästan dubbelt så stort som nedgången vid den stora börskraschen i oktober 1929. Över hela världen föll kurserna på aktiehandeln. Börserna i Tokyo, Sydney och Wellington har haft rekordstora ras i aktiehandeln och i Hongkong kommer börsen att vara stängd resten av veckan till följd av det största raset hittills där. I en kommentar sa USAs president Ronald Reagan att han är förvånad över den kraftiga nedgången eftersom det inte är något fel på landets ekonomi. Enligt Reagan pekar alla ekonomiska faktorer på en förbättrad amerikansk ekonomi och det finns därför enligt presidenten ingen anledning till panik.
Sander i Tokyo, där stängde nämligen börsen för några minuter sedan. Och Olle Rosander, hur stort blev börsraset i Tokyo?
Ja, index föll med närmare 15%, cirka 14%, och stämningen var kaotisk på Tokyobörsen också. Säljorden har fått ett översvämmade börsgolvet och det här är ett fyra gånger större fall än någonsin tidigare i Tokyobörsens historia. Och det här fallet, det kunde inte bromsas trots att dollarkursen faktiskt steg idag till 142,9 yen. Det borde ha fått aktiepriserna att stiga. Men det borde också det allmänt förbättrade ekonomiska läget i Japan och de stigande vinsterna i industrin och en minskad obalans i utrikeshandeln. Och det här underströk finansminister Miyazawa och rader av börsexperter som idag har försökt lugna oroliga aktieägare. Men det har inte lyckats. Man har lyckats mycket dåligt och det som ligger bakom fallet är väl kanske att Tokyobörsen inte bara är världens största börs, det är också världens mest övervärderade. Så nattens nyutsedde premiärminister Yasuhiro Nakasones efterträdare Noboru Takeshita får ta över och hamna mitt i sin och börsens största kris någonsin i Tokyo. Olle Rosander.
Ström har fått kontakt per telefon med finansminister Kjell-Olof Feldt.
Ja, Kjell-Olof Feldt, hur kommenterar du det som har skett på börsen över världen och senast nu i Tokyo?
Ja, i och för sig så är det väl inte en total överraskning att det efter den här långa och helt unika perioden av kraftig kursuppgång kommer en rekyl. Det som överraskar är väl att våra sofistikerade marknadssystem visar en sån fullständig panikartad överreaktion som jag måste säga att jag tycker det här är.
En överreaktion tycker du alltså att det är, men får jag fråga så här, har en regering egentligen några åtgärdsmodeller när det händer någonting sådär, eller står en regering utan åtgärder att vidta? Kan ni göra någonting?
Det vet jag ännu inte om vi talar för Sveriges del. Vi får ju se vad som händer när Stockholmsbörsen öppnar idag. Vi kommer att vara så att säga på plats och följa utvecklingen. Men skulle just den här stämningen råda och sprida sig att nu gäller det att sälja ut och ta hem de vinster som faktiskt många har gjort, då är det ju inte som någon överhuvudtaget kan göra någonting åt, utan då kommer det här att rulla vidare.
Men du utesluter inte någon form av regeringsreaktion i alla fall?
Ja, i ett längre perspektiv så kan det naturligtvis bli frågan om det, men inte på kort sikt finns det ingenting som vad jag kan se en regering kan göra. Och utav om det finns några skäl att ingripa.
Är det besvärande tycker du att som man sa i USA igår, att alla indikatorer pekar uppåt? Det var den amerikanska reaktionen, eller åtminstone alla siffror för ekonomin är bra. Det var reaktionen i USA.
Ja,
men samtidigt så får man då såna här börsreaktioner.
Ja, vad jag vill peka på det är att det som hände igår påverkade icke valutakurserna i någon större utsträckning. Dollarn var faktiskt hyfsat stark, i varje fall inte någon påtaglig försvagning. Det andra är att räntorna inte skjuter i höjden samtidigt, utan det här verkar isolerat till aktiemarknaden. Och det är väl många som har varnat för det här och sagt, och jag har väl kanske tillhört dem som har menat att den kursuppgång som har ägt rum även i Sverige inte riktigt har baserat sig på solida långsiktiga ekonomiska kvaliteter hos företagen i samma alltså återspeglat i den våldsamma kursuppgången. Så det är isolerat till aktiemarknaden. Och jag hörde här nu i Ekot att man försöker dra parallellen 1929, men det tror jag definitivt inte man ska göra. Det är enorma substansvärden som till slut finns i näringslivet världen över idag jämfört med 1929 när substansvärdena inte fanns utan var helt enkelt upplåsta på upplåning och lagerspekulation. Så Tack. Det finns ingen parallell med 1929, det tycker jag inte.
Tack, Kjell-Olof Fält.
Tack.
Det var som en mardröm, måndagsmassakern, en aldrig tidigare försäljningsstorm på börsen i New York. Alla ville ut, alla ville rädda det som gick att rädda. Det blev ett fritt fall, med en 500 punkter på Dow Jones-indexet över ett antal bestämda viktiga aktier. Det betydde en nedgång på över 22%, detta på en dag. Det var ett större ras på börsen än under ödesdagarna i oktober 1929, den stora börskraschen. General Electric föll, liksom IBM, Exxon, Digital. Alla de säkra korten för spekulanterna och de små aktieägarna, pensionärerna. Över 600 miljoner aktier såldes igår. Och slutresultatet har vi ännu inte sett. Omsättningen var så stor att slutsiffrorna för den värsta dagen i New York-börsens historia inte kommer att vara klara förrän senare idag. Börsen i San Francisco och Los Angeles måste stänga i förtid, för där kunde man inte klara av den enorma aktieförsäljningen. I New York hade diskuterats om att uppskjuta öppnandet av börsen idag för att lugna marknaden. Men de sista uppgifterna från Wall Street, börsgatan i New York, ser att börsen öppnas som vanligt 9:30. En av anledningarna till den enorma omsättningen igår är att försäljningen i vissa fall sköts av datorer, som i sin tur är knutna till Dow Jones-indexet. När det faller ett bestämt antal punkter, då genomför datorn automatiskt en försäljning. Datorns handlande leder alltså till en kedjereaktion av försäljning som inte tar i beaktande en lång rad psykologiska faktorer till aktieägarnas och bankirarnas handlande. Det var alltså det som hände igår, men det var bara en liten del av orsakerna till paniken och anledningen till att guldpriserna sköt i höjden och de penningstarka satsade på obligationer. Det finns fundamentala brister och problem i den amerikanska ekonomiska politiken, nämligen de stora underskotten i budgeten och handelsbalansen. USA lever på utländska lån. Det är framförallt pengar från Japan som håller den amerikanska ekonomin på fötter. Men det blir ohållbart i längden. Nu får USA betala för den här politiken och det kan bli en reaktion som drabbar hela världen. Förtroendet för Reagan-regeringens ekonomiska politik sviktar. Samarbete mellan kongressen och regeringen saknas i frågan om hur underskotten ska avskaffas. Den dolda devalveringen genom den allt mer sjunkande dollarn väcker inte heller förtroende. Räntehöjningar sänker dollarvärdet. Till råga på allt blir den amerikanska inblandningen i kriget i Persiska viken allt djupare. Och det går inte att föra krig utan pengar. Idag för Reagan-regeringen krig med kreditkort till handen. Marcus Ölander, Washington.
Alltså det är onsdag den 21 oktober 1987, 07:30.
Aktiekurserna på börsen i Tokyo steg idag efter att ha sjunkit kraftigt de två senaste dagarna. På förmiddagen lokal tid var kursuppgången drygt 7%. Kurserna på New York-börsen återhämtade sig igår. Dow Jones-index, som är medeltalet av de 30 viktigaste aktierna, steg då med 102 enheter. Det betyder att en femtedel av måndagens ras hämtades tillbaka. President Reagan säger nu att han är beredd att samtala över partigränserna för att lösa USA:s stora ekonomiska problem.
November 1987.
Kursfallet på Stockholmsbörsen fortsätter också idag. Vid lunchtid hade kurserna sjunkit med i genomsnitt 5,4%. Volvos bundna B-aktie som noteras på börsens 16 i topplista betalades nu på förmiddagen i 234 kronor och kursen har därmed sjunkit med 200 kronor sedan kursfallet på börsen började den 19 oktober. Även kurserna på premieobligationer rasar idag. 81 premiekurser har sänkts medan ingen kurs har höjts. Anledningen till det uppges vara finansminister Kjell-Olof Feldts förslag att begränsa avdragsrätten för förskottsräntor. Ett förslag som presenterades igår. Och dollarkursen ligger nu kring 6 kronor jämnt, alltså några öre lägre än igår.
På måndagen den 16 november så inträffade en stor tågolycka vid Lerums station strax utanför Göteborg. Det var två snälltåg som kolliderade i nästan 100 km i timmen. Och skadorna är omfattande och dödsfall blev det också. Dessutom många skadade. Här är lite rapporter runt kring det hela.
Grot som fortfarande ryker stilla. Det är resterna av de två vagnar som skadades värst och de två loken som kolliderade front mot front. En första klassvagn ligger uppvriden. Brandkåren har kunnat söka igenom den och delvis tagit bort för att komma åt folk som har funnits inne i den som varit döda. Sammanlagt vet man nu om 10 personer som har dött. 115 människor har skadats. Flera av dem naturligtvis lindrigt. Brandkåren har lyft undan, räddningsmanskapet har lyft undan de flesta av vagnarna som hade vält igår så att det går att passera med tåg förbi här. Ytterligare två vagnar står kvar på spåret med krossade rutor. Bernt Danielsson är brandchef i Lerum och leder räddningsarbetet här nu. Och den siffran som ni har nu om 10 döda, vet du om det kommer att bli den slutgiltiga?
Nej, det kan vi inte svara på definitivt ännu. Möjligheterna finns ju att någon finns kvar fortfarande när vi söker igenom resten av vagnarna. Men vi hoppas ju att det räcker med detta.
Men ni har kunnat söka igenom dem något sånär redan?
Ja, det har vi kunnat. Men det är ju en del av den här första vagnen som är så demolerad så vi får vänta på mer resurser och röja upp ordentligt för att kunna vara 100% säkra på detta.
Det sa Bernt Danielsson, räddningschef på olycksplatsen. Och Per Andrén har talat med SJ tidigare på morgonen.
Ja, jag har talat med presstjänsten om att försöka få reda på något om orsaken till den här olyckan. Och då finns det en del teorier som naturligtvis fortfarande också har en hel del oklarheter. Men enligt Lars Gustafsson på presstjänsten så är en felaktig koppling av ljussignalerna det troligaste. Man hade ett fel på en så kallad lokalställare till en växel här igår och den reparerades då. Och det kan ha varit i samband med den reparationen som ljussignalen kopplades fel och gav lokförarna en felaktig information.
Den 8 december 1987.
Det ligger en märkbar förväntan i luften här i Washington idag. Trots att det här är en stad som är så van vid besök av prominenta utländska gäster. Det här är en historisk dag i världspolitiken. För första gången ska ett avtal skrivas under om att skrota en hel kategori kärnvapen. Och det är första gången på 13 år som en sovjetisk ledare besöker USA. Massor av människor hade samlats utanför Vita huset. Vanliga åskådare som tagit ledigt från jobbet ett par timmar, demonstranter av de mest skilda slag och tibetanska fredsmunkar med sina dovt dunkande trummor. Invånarna i Moskva kunde också följa vad som skedde i den amerikanska huvudstaden. En jättelik tv-skärm var uppsatt på Kalinin Prospekt och där kunde Moskvaborna i kvällsmörker och vinterkyla med egna ögon se den sovjetiske ledaren Gorbatjovs kortege glida in genom grindarna till Vita huset på slaget 10 lokal tid. Hela den pampiga ceremonin började med den sovjetiska nationalsången interfolierad av 19 kanonskott. Gorbatjov är ju inte formellt statschef, de får 21 skott. De bägge supermaktsledarna stod på podiet bredvid varandra. Den kortare och sattare Gorbatjov i grå överrock och rutig halsduk, Reagan i svart rock och vit halsduk mot morgonkylan och gråvädret. President Reagan hälsade Gorbatjov välkommen och sa att det här mötet är viktigare än många andra.
General Secretary and Mrs. Gorbachev, I've welcomed a good number of foreign leaders to the White House in these last 7 years. And today marks a visit that is perhaps more momentous than many which have preceded it.
Det här är ett möte inte mellan allierade utan mellan motståndare, sa Reagan. Vi skulle ha varit bättre vänner för länge sedan, men det får inte leda till pessimism, utan det måste vara en utmaning. Nu ska vi gå från konfrontation till samarbete, sa Reagan. Och idag tar vi ett stort steg mot det genom att skriva under INF-avtalet om att skrota alla medeldistanskärnvapen. Men, fortsatte presidenten.
Mr. Gorbachev, mir nanas smatrit. The world is watching, and we've got something to show them. And over the next few days, it is my hope that progress will be made toward achieving another agreement that will lead to the cutting in half of our strategic nuclear arsenals.
Världen ser på oss, och vi hoppas nu också på ett nytt stort steg vad gäller de strategiska vapnen. Vi gör historia, det står i vår makt att göra det, sa president Reagan i ett ganska optimistiskt tal där skillnaderna mellan länderna fanns med, men där de inte ska utgöra större hinder än nödvändigt. Så var det Gorbachevs tur att tacka för det hjärtliga välkomnandet. Också han betonade supermakternas möjligheter i sitt tal. Historien har försett oss med plikten att göra den gamla upprustningslogiken omöjlig, sa Gorbachev. Han sa också att så mycket hänger på de val supermakterna gör. Krig och fred och civilisationens möjligheter. Också Gorbachev påpekade att USA och Sovjetunionen inte bara är åtskilda av en ocean utan på många andra sätt. Men det får inte hindra oss att gå framåt, sa han. Att de båda länderna idag skriver under avtalet om medeldistanskärnvapnen visar att vi kan uppfylla våra skyldigheter, sa Gorbachev. Men det är bara det första steget mot en kärnvapenfri värld. Jag har kommit hit för att komma framåt mot en 50-procentig nedskärning också av de strategiska vapnen, sa Gorbachev. Och det är ju där så många här är nyfikna om man har någon överraskning i bakfickan, så som man haft det förr. Det kommer att visa sig senare under det här historiska toppmötet som alltså nu har börjat. Lasse Bengtsson, Washington.
Klockan 6:30 svensk tid, det vill säga om en liten stund, ska de första av de fem samtalen mellan Reagan och Gorbachev vara avslutat enligt planerna. Det första samtalet som pågår just nu inne i Vita huset är en bred genomgång av alla de olika ämnen som sen ska tas upp var för sig. Från amerikanskt håll är man liksom tidigare i Genève och Reykjavik mycket angelägen om att framhålla att toppmötet inte bara handlar om nedrustning. Det handlar också om mänskliga rättigheter, regionala frågor som till exempel Afghanistan och bilaterala frågor. Det är för president Reagan mycket viktigt att för hemmapubliken understryka att framförallt frågan om de mänskliga rättigheterna inte glöms bort. Från sovjetisk sida påpekar man hela tiden att nedrustningen är den stora frågan, att man visserligen ska skriva på avtalet om en skrotning av medeldistanskärnvapnen, men ännu viktigare är nästa steg, det vill säga en överenskommelse om en nedskärning av de strategiska kärnvapnen med hälften. Det är en mycket mer komplicerad historia. En fråga är till exempel hur nedskärningen ska fördelas mellan olika slags strategiska kärnvapen. Sovjet är till exempel till övervägande del baserade på land, medan USA har sina starkaste vapen baserade på ubåtar. En annan mycket svår fråga är hur kontrollen av hur ett avtal efterlevs ska gå till. När det gäller medeldistanskärnvapen har man lyckats med ett mycket långtgående kontrollsystem, men det anses ändå vara betydligt enklare än det som krävs för de strategiska vapnen. Optimismen är ganska högt uppskruvad här av massmedia och av alla politiker och experter som oavbrutet framträder. Men det finns också varnande röster. Att avtalet om medeldistanskärnvapen ska skrivas på, det är klart. Det sker klockan 8 ikväll svensk tid. Men vad mer vågar man vänta sig? Optimisterna räknar med en principiell överenskommelse om nedskärning av de strategiska kärnvapnen som ska leda till ett avtal att undertecknas vid nästa toppmöte i Moskva nästa år. Ett besked från Gorbachev om ett snabbare tillbakadragande från Afghanistan och lättnader för judar att lämna Sovjetunionen. De varnande rösterna påminner om Reykjavik för ett år sedan när ett sovjetiskt förslag som praktiskt taget skulle utplåna alla kärnvapen i sista stund fälptes för att Sovjet krävde kraftiga restriktioner i planerandet av president Reagans SDI, Stjärnornas krig, som Reagan vägrade att gå med på. Frågan om tolkningen av det så kallade ABM-avtalet som Sovjet hänvisar till när man vill begränsa utvecklingen av SDI är inte löst den här gången heller, och det har Sovjet tidigare kopplat till möjligheten att komma överens om de strategiska kärnvapnen. Nu finns det antydningar om att Sovjet inte längre skulle ta SDI så allvarligt, att samma uppfattning som finns på många håll här i USA skulle ha nått Moskva, att SDI egentligen är orealistiskt och dessutom alldeles för dyrt. Klockan 8 ikväll svensk tid ska alltså avtalet om en skrotning av medeldistanskärnvapen skrivas under vid en ceremoni. och efter det återupptas samtalen mellan Reagan och Gorbachev i Vita huset. De träffas i huvudsak ensamma, med tolkar förstås, men utanför finns en armé av experter och rådgivare som kan kallas in när det behövs. Bo Karlström, Washington.
Klockan var 20.01 ikväll när USAs president Ronald Reagan och sovjetledaren Mikhail Gorbachev satte sig ner i Vita huset i Washington för att underteckna det avtal som för första gången avskaffar en hel kategori kärnvapen. När de båda ledarna kom in i rummet utbröt spontana applåder från de flera hundra särskilt inbjudna politikerna.